Då säger vi hej och välkomna till alla älskade lyssnare till Offsides podcast med mig, Anders Bengtsson, och den tillfrisknade Johan Orenius. Välkommen!
Tack, jag är superglad idag. Mm. Jag är så glad över att vara frisk. Vi har glöggkväll ikväll här på kontoret och det kommer massa mejl från glada läsare som verkar gilla vårt nya nummer. Det känns som att det är läge för att man ska bli neryxad nu, men jag känner mig på topp.
Just nu är du glad som en spelman.
Verkligen!
Ja. Vi kanske bara ska börja här lite grann med din sjukdom. Det är kul att prata om sjukdomar, men det har varit en speciell vecka för dig, Johan. Och det är lite därför då vi är försenade med den här podcasten. Du behöver en ursäkt för, men ibland så blir man magsjuk.
Ja, det är återigen jag då. Det här är ju andra gången på säkert bara en månad eller någonting som vi blir försenade. Min mage verkar inte vara vad den en gång var. Men jag tror att jag är ursäktad. Jag hade ju om det är bra nu så var det ju jävligt jobbigt då för 48 timmar sedan. Mm. Då jag var borta i tjänsteresa för att intervjua en tränare till nästa nummer av Offside.
Mm. Lång intervju också.
Lång intervju, ja.
Flera timmar.
Ja, och över ganska många sidor. En ganska viktig dag liksom. Mm. Och det här är på en annan plats i Sverige så jag åker tåg tidigt på måndag morgon, känner liksom att det känns lite konstigt. Jag sitter där och försöker...
Lite krimigt.
Lite liksom att förbereda frågor. Jag tänker att jag kanske bara är trött och sådär. Den här lite märkliga kombinationen av att man känner sig tom i magen, hungrig men lite yr samtidigt. Så. Man tänker inte så mycket mer på det, men så får jag ett mess då från min sambo som undrar, du känner dig inte lite konstig? Jag är lite yr och sådär, och då fattar jag ju att vad som är på gång då. Mm. Och då går ju några tankar genom huvudet. Dels ska man ställa in, men det är svårt att göra. Dels man pusslat rätt mycket hemma och den här intervjun ska ju verkligen göras idag. Så. Ska jag säga något till den jag ska intervjua? Det hade ju varit det ärligaste. Men det bestämmer jag mig för att inte göra då. För då hade det väl inte blivit någon intervju. Mm. Trösta mig med lite. Det här är ju en svensk person ändå. Så att, och han är ju inte riktigt i säsong. Så att skulle han drabbas så är det ändå bättre att han drabbas nu, tänker jag. Än när säsongen är i full sving. Mm. Så bestämmer man att köra på. Och lyckas ändå genomföra intervjun som tar halva dagen ungefär. Mår illa och är väl inte världens bästa lyssnare den dagen, men bara kämpar och kämpar.
Tilläggas, du har ju berättat för mig då att den här tränarens hustru var hemma och försåg er med massa mat, bakelser och grejer.
Ja.
Och när man är magsjuk så det är ju lite svårt läge då.
Det var ju hemskt. Ja. Dels för att både tränaren och hans fru hade mat, de hade liksom verkligen tänkt att bjuda på middag och det var bakelser och bullar och pepparkakor och allt möjligt och man känner sig ju dels oartig och tvingar i sig lite grann och sen till slut så skyller jag liksom på att jag hinner nog inte stanna på middag, jag måste med tåg här och lyckas klara mig ur den situationen och så blir jag skjutsad till tåget av tränaren som plötsligt då blinkar och stannar till vid en grill där han känner en som jobbar och säger du måste åtminstone ha en kebab innan du åker. Och den måste jag då tvinga i mig för då det finns ingenstans att fly där. Ja. Så äter jag väldigt snabbt bara för att få det gjort. Jag kommenterar han också. Du äter snabbt, säger han. Ja, absolut. Och sen säger hej då till honom och det är först då jag verkligen börjar må riktigt dåligt. På något sätt man släpper ner axlarna och tillåter sig att slappna av.
Ja, och kebaben börjar köra runt i kistan.
Ja, ja, och jag ska inte bli för grafisk men tågresan hem slutar inte bra då utan jag hamnar på toaletten där och när jag sitter där har jag tagit med det nya numret av Offside för att ha mina knän på för att det inte ska bli för obekvämt.
Det betyder att det är en tjock då?
Den är tjock, ja. Den
en centimeter Offside.
Den fungerar bra, förutom att den är bra att läsa så kan den fungera bra som knäskydd om man är magsjuk. Lite för vokalt också, du vet, en ganska full vagn som sitter, man tänker man hörs nog.
Det var inte i den tysta vagnen, för de har ju ofta en toalett i den tysta vagnen.
Nej, och jag var också förutseende nog att inte gå på toalett som var i min vagn så att jag skulle behöva gå direkt ut i min plats. Men flera måste jag ha märkt detta och kort senare när jag har spytt då så kommer det fram en kille och känner igen mig då. Mm. Och jag håller upp armarna och säger att det här kommer verka oartigt men kom inte nära här. Jag har lite av en skräckresa här. Mm. Jag sa, åh fan, säger han så här. Men ni blev ju tre i alla fall. Det var ju bra, sa han. fattar inte alls vad han menar. Men då syftade han då på att det hade precis kommit om nyheten om att vi slutade trea i svenska podcastpriset.
Ja, just det.
Så här, jag röstade på er. Tack ska du ha. Liksom, jag lovar att nästa gång vi ses så ska jag vara mycket trevligare, men det här är för ditt eget bästa. Ja, ja. Så fick jag reda på att vi slutade trea då i svenska podcastpriset. Men nu var jag bra.
Ja, Du gjorde ingen, det var ingen repris från när du intervjuade Kajsa Bergqvist.
Nej, jag höll tätt så att säga under ja, och under själva samtalet. Jag tror inte han märkte någonting heller. Men så var det med det. Och hoppningsvis ska det inte märkas på själva intervjun sen också. När jag väl skriver ut den. Mm, så var det.
Ja, härligt.
Men trea kommer vi i alla
fall. Trea kommer vi och vi tackar för alla som har lagt röst på oss. Det är vi glada för en tredje plats. Inte fysiskt gärna det heller.
Så grattis till vinnaren då också i sportkategorin som väl blev Viasats motorpodd, va?
Ja, exakt. Och Toto Balutto kom tvåa.
Ja,
jajamän.
De slog oss där.
Mm. Och vi ska väl ta två snabba rättelser, Johan. Det har kommit in, förutom då med våra hejaramsor som vi kommer att återkomma till, så har kommit in två stycken rättelser. Dels var det Kubakrisen.
Mm, som jag iskallt och flyttade ett år.
Lite faktiskt då.
Jag tänker att jag ska resonera lite grann som Anne Heberlein, etikprofessorn som är ute och debatterar nu och som har...
Hon är ute på allt djupare vatten.
Ja, det får man säga. Mm. Och hon har ju haft hennes senaste inlägg då har ju handlat om att hon har kritiserat de som ger pengar till tiggare för att, med motiveringen att de gör bara det för att känna sig goda, som goda människor. Givna invändningen är ju då att vad spelar det för roll? Oh. Eller så, att vad skälet är, det viktigaste är väl vad som gör så. Men då såg jag att hon skrev en krönika om det här i Fokus, tror jag. Och sen så blev det starka reaktioner och då twittrade hon och skrev att de starka reaktionerna på min krönika får mig att misstänka att jag är något på spåren. Jag tänker också att jag kanske ska ha de starka reaktionerna mot att jag flyttade Kubakrisen får mig att misstänka att den kanske ändå var 62 år. Eller 63 som jag sa.
Just det.
Så säga att jag blandar ihop där. 63 var ju JFK sköts och 62 var Kubakrisen. Och så var det Il Professore och Il Barone
som
jag lyckades röra till här med Gunnar Gren och Nils Lideholm.
Det kan hända den bästa.
Ja, kanske var därför vi bara kom trea då.
Mm. Sen så ska vi då nämna att Ballon d'Or har ju då dammats av. Och vi vet ju nu alla att Ronaldo vann. Och vi hade ju Ronaldo på första plats. Och vi vet alla att Messi kom på en annan plats. Och vi hade Messi på en annan plats. Och sen så kom Griezmann på tredje plats. Det hade inte vi.
Nej.
Vi hade Lewandowski.
Mm, nej.
Nej. Vi hade Suarez. Men det var ju det som vi tvistade lite grann, du och jag. Jag ville ha Suarez på tredje plats. Du ville ha Griezmann.
Ja.
Och jag hade en övertalningskampanj här som pågick några dagar. Vissa Suarez 100 senaste mål. YouTube-klipp som vi satt och tittade på. Och sådär. Men det var ju så att vi har ju fått kategorier då. Eller,
riktlinjer.
Riktlinjer, precis. Från fransk fotboll då. Där det viktigaste är titlar. Individuella och lagtitlar då.
Ja, det var den mer än din övertalningsförmåga, om jag ska vara ärlig, som ändå gjorde att Suarez hamnade där, tror jag. Att det var... Mina argument för Griezmann var ju framförallt hans omgivning. Han spelar ju inte ett brödgäng, sannoliken inte. Men en viss skillnad på omgivningen då tycker jag Atletico Madrid jämfört med vad Suarez har i Barcelona och hade då framförallt under säsongen som var.
Mm.
Och kanske också sätt att spela, att han är offensiv men att de har ju kanske lite mer defensiv slagsida. Och så tyckte jag att han gjorde ett bättre mästerskap också. Suarez
var inte med EM, så ju...
Nej, men han hade väl inget storartat Copa America
heller. Ett mål, va?
Ja, eller blev han mållös till och med. Jag ska låta det vara osagt. Mm. Medan Griezmann då var ju väldigt bra i EM.
Ja.
Men det var det här med titlarna som jag hade svårt att komma runt. Barcelona kammade ju nästan rent, inte Champions League, men mycket annat.
Så
blev det. Och det blev ju en väldigt offensiv slagsida den här gången på våra tre.
Som så ofta, får man säga.
Ja, vi har ju haft ändå Neuer och så tidigare. Ja. Men det tenderar ju ofta att bli det. Och den här gången blev det väl så extra mycket. Ja. Kanske.
Någon ballong då.
Ja.
Nu går vi vidare med dagens samarbetspartner då, som är Nostalgia Socks. Alltså strumpor för fotbollsnostalgiker. Det finns 20 stycken mönster, ett för varje fotbolls-VM. Och varje par relaterar till en händelse under den turneringen. Man går in på nostalgiasocks.com där man kan se bilder då på de här strumporna och läsa mer om bakgrunden. Beställ senast den 20 december för att få hem strumporna till julafton.
Ska det bli en strumpa i strumpan det här året kanske?
Mm. Det var det du fick av dina föräldrar. I 34% fick du två par strumpor från, vad var det, Ica?
Nej, två t-shirts.
Ja, två vita t-shirts från Ica.
Två t-shirts från Ica Maxi Motala.
Det var det du fick?
Ja.
Du vet att pappa Orenius lyssnar här. Jag är inte riktigt nöjd med era procenter till er son, men det får vi ta nästa år.
Ja, så var det.
Mm.
Du, vi har ju fått drösvis med mejl. Våra lyssnare gillar verkligen ramsor.
Mm, det får man säga.
Det är ju uppenbart efter förra veckans avsnitt. Där ju vi då eller kanske framförallt jag menade att det har blivit något sämre på svenska läktare med typen av fyndiga eller humoristiska ramsor. Mm. Det är en hel del som inte håller med om, visar det sig. Framförallt djurgårdare. Jag har fått många mejl från djurgårdare som vill slå ett slag för sina roligaste ramsor. Det är precis det här som var syftet. Vi ville liksom bli ännu mer upplysta. Sen så är jag ändå inte säker på att de har rätt, att det fortfarande... att, jag tror ändå att det har varit lite bättre och jag hoppas att det kan nå en nivå till. Mm. Men vi har ju fått jättemånga pärlor, både från svenska och från utlandet förstås. Mm. Några kände vi till, några kände vi inte till, och det vore väl fan om vi inte skulle nämna några av de bästa. Mm. Ska vi plocka några ur högen bara här? Alltså jag är ju rätt förtjust i... Jag kategoriserar dem nästan som lite hjärndöda ramsor. Mm. Ramsor som kanske inte ens har någon melodi, men som bara är lite konstiga. Så fick jag ett roligt exempel som Mjällbys fans hade använt här ganska länge sedan, när Kim Källström var ung supertalang i Häcken och Häcken var nere och spelade på Strandvallen i Mjällby och försöker tunnla Patrik Bagarn Rosengren och går bet. Bagarn avväpnar honom enkelt. Och då är det först då en person bara som bräker på listerländska Mjällbyklacken att trodde du kunde lura Bagarn? Ja, då tror man bara att det är någon som har skrikit det. Men några sekunder går och kort senare så stämmer hela övriga klacken upp med ett stort bara idiot! Det är ju knappt en ramsa. Ändå blev jag väldigt glad av det. Så, och det, också, det säger rätt mycket om Bagarn också. Ja. Så att, ja, du kan vara supertalang, men Bagarn rår du inte på. Ja. Så det var en jag gillade då.
Ja. Sen så har det varit då några stycken till om gamla mittbacken i Arsenal, Zygan, som inte kanske briljerade för mycket, va?
Nej, han hade ju, det var svårt att veta. Han hade ju turen att spela när Arsenal var fantastiskt bra. Mm. Så det var nästan lite svårt att bedöma hur pass skicklig han var, men jag tror inte han var en av världens bästa mittbackar, det tror jag inte.
Han påminner lite grann statusen som Igor Biskan fick i Liverpool. Rätt värdelös, men ändå en kille som han gillade.
Ja, absolut.
His ball, his fit. He plays when no one's fit. Zygan.
Ja, just det.
Ah, enkelt.
Ja, helt okej. Okay. Mm. Samma melodi är väl den som United-folket sjöng om Park, sydkoreanen, med, som var he shoots, he scores, he leads your labradors. Uh-huh. Det kan man ju tycka vad man vill om. Jag vet inte om de äter så mycket hund i Sydkorea. Men den låter ju bra i alla fall.
Sen var det den här den gamla, han var väl landslagets idrottsläkare fram tills bara för något år sedan. Rickard Dahan.
Ja, och även nästan Zlatans personliga rehab.
Varit inne i MFF, nu tror jag inte han är kvar där heller.
Nej.
Men då,
han spelade lite själv förr i tiden.
Precis, han gick till Lunds BK från Landskrona Boys, som har väl någon typ av rivalitet. Och då var det, där han, ta han, ingen vill ta han.
Ja. Ta han, ingen vill ha han.
Där han, ta han, ingen vill ha han.
Också på Strandvallen så var Gaisarna där och... de kombinerade sång med ett lite speciellt tilltag när de öste ner mysbrallor över Mattias Aspers straffområde och målbur. Och helt enkelt bara ackompanjerade detta genom att skrika då. Så det, tveksamma brallor. Ja, han har tveksamma brallor. Det var ganska många brallor de kastade in också.
Tveksamma brallor.
Ja, hade de bara sjungit det hade det varit ganska kul. Tillsammans med, ska vi kalla det för tifo, mjukistifo, så blev det ju dubbelt kul.
Faktiskt. Ja, just det. Sen var det den, de engelska fansen om polisen och deras stora hjälma. Den klassiska brittiska bobhatten.
Och den kan alla fans sjunga. Den är inte kopplad till klubb.
Nej, precis. We paid for your hats. We paid for your hats. What a waste of council tax. We paid for your hats.
Den är fin.
Ja.
Ta en sista som var svensk då som jag gillade. Man kan också höra det dialektala. Det var från Jönköping om deras spelare Tommy Tellin. Mm. Deras välgroomade spelare med en prydlig frisyr och kanske lite fåfäng, vilket J Södra fansen tog fasta på när de sjöng då Tommys bästa vän är spegelen. Tommys bästa vän är spegelen. Ligger håret rätt. Håret ligger rätt. Tommys bästa vän är spegelen. Man blir glad. Vi skulle kunna fortsätta så här en hel podd, men vi gör inte det. Däremot kan vi väl säga att vi har fått blodad tand med detta så mycket så att vi tänker att vi ska försöka hålla liv i det här över när den svenska säsongen sparkar igång på riktigt 2017. Och för att få en lite skön synergi mellan podcast och tidning så tänker vi oss att vi upplåter en sida i varje nummer under 2017 och sen kanske även, om det går bra, framtida år. Där vi helt enkelt samlar bästa ramsorna vi har hört under den perioden som har varit vi arbetat med numret. Och i slutet så kanske vi utser en vinnare. Så får folk, då uppmanar vi folk, både som lyssnar och läser, att nominera och tipsa oss helt enkelt. För exakt, vi klarar det inte själva, även om vi ser en del fotboll så behöver vi hjälp då. Vi får väl återkomma med kraven, men kanske då att den ska vara ha sjungit och inte bara knoppats ihop då på kammaren och så. Men det tror jag kan bli kul, så det lär bli fler ramsor både här och i tidningen framöver.
Absolut. Innan vi går vidare med den här podcasten så tänkte jag, det var igår kväll så kom ju Dagens Nyheter ut med en ganska så stor nyhet, ett avslöjande. I samarbete med Uppdrag granskning så har Littorin, som är väl, han är väl frilansare för Dagens Nyheter, bosatt i Göteborg.
Jag tror att han är anställd, ja. Och att han är, om det inte har ändrats, vi bor inte riktigt grannar men väldigt nära varandra, så jag stöter på honom ibland. Jag tror helt enkelt att han är DNs man i väst och att han har kanske Norge på sitt bevakningsområde också. Väldigt skicklig journalist. Ja. Ingen som nämns i omröstningar och så, men han är old school, hårt arbetande, noggrann. Väldigt sympatisk också, men en kille som jag har. Han var också väldigt snäll mot mig när jag var ung praktikanter. Och det är sånt minns man. Ja. Så, vad han har tidigare skrivit om sådana här grejer också, så är inte så förvånad att det är just han.
Nej, precis. Och nu var det då att det kom fram att 43 spelare i Sverige förekommer i en stor utredning där det är då om matchfixning i Sverige. Och det här avslöjningen som kom fram igår då har snurrat vidare lite grann här på morgonen idag, på onsdagen.
Och det skulle varit då både Superettan och Allsvenskan.
Exakt, där det är då framförallt tre svenska klubbar som nämns. Det är Syrianska, det är AFC och det är Landskrona Boys då. Och det är ju en sak som har cirkulerat här i svensk fotboll de senaste åren. Robert Laul har gjort en del saker utav granskning. Hade ju ett avsnitt här för något år sedan. Och det har varit en förhållandevis lite rapportering. Och vi har ju varit usla. Så att detta är ju ingen kritik mot någon. Men det är också
jag skrev ett rep om Gunnilse. Där ju då faktiskt Frank Andersson var ordförande som vi skriver om egenskap av blåvitt bas numera. Just det. Jag kom väl inte superlångt, men jag minns ändå att jag tänkte efteråt att det fanns ändå så pass många graverande grejer att jag hörde verkligen inte ett ord. Jag tror inte jag fick ett mejl om den texten. Och Laul vet jag, som när han skrev som mest om det här, han skrev till och med lite så uppretade blogginlägg och så, att han tyckte att varför hänger så få på, att det verkar inte så, det blir inte så läst och så. Och så är det ju. Det är ju verkligen, så har det varit när Littorin har skrivit tidigare också, att det får ofta kanske internationellt genomslag och så. Men ganska snabbt, så visst det blir nyhet när det kommer, men sen så lägger det sig ganska snabbt. Jag vet inte riktigt vad det beror på, om det finns en syn på att folk räknar med att det här finns lite grann och att det ändå måste vara så där superkonkret att så påverkades mitt lag eller någonting. Men någonting är det ju som gör att det ändå inte får riktigt den uppmärksamheten förtjänar kanske. Och det är ju det enda vi har skrivit om det. Vi, om några, borde ju ha kunnat ta tag i det mer, som vi har lite mer tid på oss. Ja. Men det gör vi inte heller riktigt.
Nej, jag tror att det har lite grann också med, om man ska säga, geografin att göra. Att det är, nu är det de här tre klubbarna som nämner en Syrianska, AFC och Landskrona. Hade detta varit så att det hade avslöjats att två spelare i AIK och två spelare i Blåvitt och en spelare i Malmö FF, hade blivit en helt annan grej, tror jag. Direkt, då hade det slagit på de stora trummorna. Nu spelar man lite på hi-haten.
Ja, kanske. Men jag vet inte om det blir. Det är någonting ändå med det. Det påminner lite grann om när det kommer stora dopningsavslöjanden numera. Det var ju gigantisk grej här för någon vecka sedan när det kom den här uppgiften om massdopning med ryska idrottare. Kanske framförallt kopplat till OS i Sochi, vinter-OS där. Det var ju en mängd och en omfattning som nästan var svår att greppa. Och visst blev det nyhet av det i Sverige, men de toppade inte kvällisarna sajter så särskilt länge. Mm. Ganska snabbt så var det andra grejer, mer vanliga grejer som låg där.
Johaug däremot, det blev ju en supergrej.
Ja, men där har du ju ett ansikte på och en superstjärna som är liksom här en kändis från början. Men den grejen borde ju nästan. Där finns det också en stor debatt om hur det gick till och så vidare. Och nu var det väl ett föreslaget straff på avstängning fram till nästa OS. Men det blir hårklyverier om vad han gjort med det här läppbalsamet och så. Men hon är ju en kändis, hon var ju störst i sin sport verkligen. Plus att hon var otroligt populär överhuvudtaget som person. Här är det liksom bara, det är så jävla många så det blir nästan inte ett enda riktigt namn. Och kanske har det lite med att göra också att det var Ryssland.
Mm.
Att det ändå finns rätt många som tänker att jag är inte så förvånade, det sker där. Men då greppar man kanske inte. Det här skulle nästan kunna vara ändå det största dopinghärvan sedan DDR, systematiska doping.
Mm.
Och den blev man ju ändå matad med som liten och var väldigt fascinerad av.
Mm.
Och så Balko som kom sen och så. Jag såg att det liksom var, det var en första nyhet på New York Times första sida.
Mm.
Och där ska man veta att det inte ofta sport hamnar där.
Nej.
Liksom om det är VM-final i fotboll som har spelats så är nog inte den på första sidan i New York Times. Men de skrev om det. Och visst skrevs det om det här också, men det lägger sig rätt snabbt ändå.
Mm.
Och det är ändå märkligt, det måste jag förstå frustrationen för de som rapporterar om det.
Mm.
Att de inte, och så kommer det säkert även bli en debatt om det här, tror jag.
Mm.
Det lilla vi kan göra här och nu är väl just berömma UG och DN och Jens Littorin i spetsen för bra arbete och försöka hålla liv i det här i alla fall. Det är ju enorm skada för idrotten, det är liksom mot själva grundvärdena verkligen.
Mm.
Så vi som journalister har väl ett ansvar att kanske liksom våga gå emot. Vi jagar ju inte klick på det sättet, men vi jagar ju ändå reaktioner.
Mm.
Att vi kanske våga skita i det lite och ändå ta det på det allvar som det förtjänar. Vi får väl se vad som händer med just den här utredningen nu, men vi bör nog inte släppa den i alla fall.
Nej, skiten ska vi kanske.
Ja. Det var toppmöte i franska ligan, Ligue 1, i söndags. PSG mot Nice, 2-2. Såg du matchen?
Nej.
Såg du det vackra frisparksmålet ändå kanske? Som ändå snurrade runt rätt mycket där du bor på Twitter.
Mm. Nej.
Det var väl en Cyprien som gjorde det. Ett av de vackrare jag har sett det här året i alla fall. 2-2 blev det. Och PSGs båda mål gjorde ju lämpligt nog då Edinson Cavani. Säger lämpligt nog eftersom vi har ju faktiskt en intervju med honom i vårt aktuella nummer.
Mm.
Där pratar han inte jättemycket om målskytte i och för sig, utan om fågelskådning.
Ja, man skulle säga att själva vinkeln på intervjun handlar om att hitta sin plats. Dels i geografiskt, han berättar ju att han kommer liksom lite grann från...
En bompojk.
Han gillar att hänga med kossor och vara ute och jaga och sådär. Och nu bor han då i Paris där det inte är så lätt att gå ut och jaga med sina polare. Och den här liksom stillsamheten och så. Men sen handlar det också om hur han hittar sin plats på planen nu när Zlatan har lämnat PSG och sådär. Men så handlar det också då om hans intresse för fåglar.
Mm.
Där han har en favoritfågel. Vad heter den?
Nej, men jag minns att det är en slags sparv.
Ja, precis, det är en sparv. Den röda horneron. Pratar han hjärtligt om.
Han säger också ordagrant citatet, jag brinner för ornitologi.
Ja.
Det har jag aldrig hört en toppforward av internationell klass säga förut, tror jag.
Nej, det är Jonathan Franzen och Edinson Cavani. Han brinner för ornitologi.
Ja, det vore kul att föra ihop dem. Ja. Edinson Cavani måste jag säga är en sån spelare som jag inte blir riktigt klok på.
Mm.
Nästan så där, är han bra eller inte? Kan jag känna ibland.
Ja,
det är klart att han är bra, men på hur bra är han?
Ja.
Ibland så ser han liksom lite snubblande ut och så gör han ju ändå oftast ganska mycket mål. Men jag kan aldrig riktigt bestämma mig för hur bra han är.
Nej, han är väl den typen av spelare som, och det nämns ju också i intervjun, att han kräver ganska många lägen för att göra mål. Hans målratio är väl inte den bästa.
Du menar effektiv helt enkelt?
Ja, precis. Samtidigt så får han ju många lägen, vilket tyder på att han är bra. Men han liksom, det är en bra lagspelare, tror jag.
Mm.
Cavani.
PSG har vi ju nämnt här tidigare lite grann post-Zlatan, men kanske mer relevant för oss att nämna Niss här.
Ja.
De har vi däremot inte nämnt. De är ju såklart franska ligans stora överraskningslag, kanske hela Europas största skrälllag den här hösten, och än så länge Europas Leicester den här säsongen kanske.
Mm.
De har ju inte direkt varit upp och nosat på toppplacering tidigare år. Nu fanns det ju vissa anledningar att tro att det skulle gå bättre eftersom det var någon slags kinesamerikanskt konsortium, va?
Som köpte 80%
eller något. Och det gjordes ju en ordentlig satsning inför säsongen.
Mm.
Både på tränarsidan då med Favre.
Lucien Favre.
Så, Favre. Är han schweizare?
Ja.
Just det. Och han blev sparkad från Gladbach, väl, där han också hade gjort bra ifrån sig innan. Han verkar ju ha fått en jättestart. Och sen har de den här Cyprien då, som hämtades från Lens, som är 21 tror jag, och väldigt skicklig. Och de har Balotelli förstås, som vi kanske kan återkomma lite till honom. Men jag tänkte bara först, både du och jag var ju Nice i somras på grund av EM, och vi spelade ju till och med in ett poddavsnitt från Rivieran, från Camp Riviera. Och du var och såg Belgien-Sverige i Nice. Jag såg ju den matchen tillsammans med Svenska Rivieraklubben istället.
Just det,
ja. Så jag var inte på själva arenan då. Men jag har varit där några gånger tidigare, och det har ju aldrig riktigt slagit mig som en typisk fotbollsstad. Man har Marseille då väldigt nära, där det är otroligt mycket passion, och man känner nästan att staden andas fotboll. Nice har ju känts mycket mer sval som stad, tycker jag. Dels har det med hela den här ytan med pengar och glamour och så. Och det här, det som man kanske tänker på, det lite skitiga och kämpaktiga med fotbollen. Det har man inte känt i stan i alla fall så mycket. Och det tror jag kan säga ändå, utan att säga för mycket, att de har ju inte kanske de mest vilda fansen. De har såklart en kärna och en publik, och kanske ännu mer nu när det går bra. Men de är ju inte det laget i Europa som har varit kända för sina fans kanske. Men nu har de ju någonting på gång då, uppenbarligen. Och Balotelli är väl svår att runda där. Det är väl lite tidigt att säga om han gör succé eller inte, men han har ju inte spelat så mycket, men har ju ganska bra siffror redan ändå.
Ja.
Målmässigt, jag vet inte hur många han, har du hur många han har gjort?
Ja, det har jag. Kul att fråga. Han har gjort 7 mål den här säsongen. 6 stycken i ligan, 1 i Europa League, men sen har han också ett rött kort, och jag undrar om han inte har 5 eller 6 varningar på det.
Han ligger rätt jämnt då mellan kort och mål.
Ja, det är, för varje mål så är det en varning.
Ja.
Men han har också varit lite småskadad, då avstängd givetvis på grund av rött kort och sådär. Så att man får ändå säga att Balotellis höst, han är ju trots allt utlånad från Liverpool. Han har inte köpt än. Och att det är en succéhöst. Där han var ändå lite uträknad, får man säga. Han var helt ute i, långt ner i frysboxen.
Stämde det här? Jag såg bara något valsa runt för några veckor sedan, att han hade den här klausulen i Liverpool om att han alltså fick, han fick extra pröjs om han inte misskötte sig.
Nej, exakt, ja.
Det är ändå jävligt speciellt.
Och det var både på och utanför plan, tror jag.
Ja, och det är en sak, då kan man nästan utnyttja sitt dåliga rykte. För det är en sak att man, vanligtvis blir man bötfälld då för dåligt uppträdande, men att bara sköta sig, att det ska ge extra deg.
Ja, det är, ja, jag vill snacka lite mer om Balotelli, men innan vi snackar om Balotelli så måste vi snacka lite om Chappe.
Ja, ja, jag råkar veta vem detta är.
Leif Chappe Eriksson då alltså.
Som väl var först i svensk, och sen kom ju Hult dit. Men Chappe var mycket tidigare. Han nämndes just på Svenska Rivieraklubben där jag var, för en av dem som satt där hade som barn fått en autograf och en idolbild av Leif Eriksson. Han var rätt stor på riktigt i Nice.
Ja, han gick väl dit strax efter VM 70 till Nice och var där i 5 år.
Ja, 5 säsonger eller något sånt där. Och han gjorde, alltså, 150 matcher mellan tummen och pekfingret, och kanske 50 mål eller något sånt där. Och fortfarande ihågkommen där. Mer än Hult kanske. Så det finns ett visst svensk arv där. Kryllar av svenskar där överhuvudtaget såklart. På Rivieran.
Ja.
Så Leif Chappe Eriksson är värd att nämnas. Chappe som smeknamn, det är en del som blev uppretade av att vi inte gjorde en uppföljning på smeknamn också, ska vi säga. Men det skulle ta sån jäkla tid. Men du fick ett fint brev, bara som en parentes här, som inte var, det stod ingenting i brevet, det var bara en lång lista på smeknamn på svenska spelare genom åren. Som man bara blir glad av att läsa sådär. Vi kanske återkommer till en annan gång.
Ja. Tillbaka till Balotelli, det var så att
Super Mario då?
Super Mario.
Om vi ska vara smeknamns. Ja,
häromdagen så lyssnade jag på en podcast som jag kan tipsa om man gillar det som vi gillar, berättande i text. Den heter Longform, den här podcasten där de intervjuar reportageskribenter. Och tidigare i år så intervjuade de Grant Wall, som vi väl har nämnt här ett par gånger, som är USAs enda riktigt profilerade soccer-skribent, och han skriver då för Sports Illustrated.
Ja, är man på en match av stor dignitet någonstans i världen på en presskonferens, då är Grant Wall där. Lätt att känna igen, han har samma frisyr som Zigan. Välklädd och väldigt ljus röst. Så här, this is Grant Wall, Sports Illustrated. Så, ja, vi har, när vi har nämnt honom här så tror jag nästan vi har hackat på honom lite. För att han är ganska förutsägbar.
Ja,
så.
Lite meningslös kan
ja,
jag säga.
Ja, precis.
Så,
han stryker rätt mycket med hårs.
Ja, och han har ju ett himla utrymme i Sports Illustrated som är av en, lite av en institution i berättarformatet. Så. Mycket utrymme i text och lite som Offside så, satsar mycket på det, men det händer lite, det svänger lite om hans texter oftast. Och nu senaste tiden så handlar det väldigt, väldigt mycket om att han åker till Europa och gör 20 minuters intervju med Suarez eller Ronaldo eller Griezmann och producera saker som inte ger någonting egentligen, men för de amerikanska läsarna så kanske det ger någonting. Mm. Kanske det är de suktar efter lite star quality.
Och han lägger sig ibland kanske på en lite lägre svårighetsgrad rent kunskapsmässigt. Mm. Och det kanske är rätt i USA.
Ja. Men vad man kan säga till hans försvar är att jag har ändå läst några av de första texterna. Jag tror att han har jobbat, han fick ju slåss rätt länge för att Sports Illustrated skulle göra honom enbart till en soccer-skribent. Det var ju inte självklart för att fotboll har inte varit så stort i USA. Så han fick slåss rätt länge, för det var precis i början. Jag tror att en av hans allra första stories var en väldigt bra berättelse som handlade om, jag tror det var ett lag nere i Texas, ett college-lag som vann amerikanska college-mästerskapen i fotboll då, alltså soccer. Som det var ett college där det bara var svarta män som vann, men de fick inte titeln. Det var precis i början 70-talet på grund då av, liksom, ska man säga, rasism egentligen. De fick inte titeln och det blev ett jävla rabalder av det. Sen så lyckades de försvara det, och året därefter så vann de då titeln en gång till, och då fick de erkänna. Så det var en rätt stark story.
Ja.
Som jag tror ska bli en dokumentär snart på ESPN.
Ja.
Just om det här laget.
Ja, det känns som att vara lite hård mot dem också, man ska säga från början. Man hamnar inte på Sports Illustrated om man har en värdelös penna.
Det kan man säga. Jag vet också om att han jobbade i 3 år på Sports Illustrated efter att han hade pluggat klart på universitet som fact-checker. Vilket är rätt otroligt egentligen.
Behövs i dessa tider.
Ja, det får man ju säga. I alla fall så var det intervju.
Han skulle skicka många mejl om han lyssnade på oss.
Ja, det tror jag.
Han skulle inte låta Kuba-krisen 63 gå förbi obemärkt.
Nej, det tror jag inte. Men i alla fall, Longform, podcasten Longform intervjuade honom. Intervju. Men på slutet så kommer de in på Balotelli. Det var så att han hade kämpat för att få en intervju ganska så länge med Mario. Han fascinerades av honom och hade kontakt med Mino Raiola, en annan som vi skriver långt om i detta numret. Kan vi tipsa om Simon Cooper. En bra text om Mino. I alla fall, kontakta Mino, de börjar få lite bra kontakt. Och det finns ju någonting, det är det som det säger Grant Wall också, att det tacksam för honom är ju att många spelare i Europa, de stora stjärnorna, inser, och likadant med klubbar, inser att fan, detta går i Sports Illustrated i USA, det är en helt ny marknad, där kan vi liksom verkligen hämta andelar och tjäna nya pengar.
Ja.
Så att det är en fördel för honom. Så Mino Raiola var ju positiv direkt, och så höll de på fram och tillbaka och hittat upplägg och en tid och sådär. Så träffades de till sist, jag tror det var när han var i Milan, och han hade blivit lovad om det var 30 eller 40 minuter med Mario. Och hade läst på ganska mycket och pratat med folk i Italien och uppväxten och sådär. Och kände väl att det är ju kanske inte, han hade ju lite fördomar om Super Mario, hur han var och så. Jag tänkte, jag måste liksom fundera på hur jag ska inleda den här intervjun. Jag har begränsat med tid på mig. Och då hade han någon gång läst att Mario Balotelli hade sagt i någon annan intervju att han var väldigt fascinerad av president Obama.
Mm.
Så då inledde Grant Wall, när han satte sig ner, hade precis hälsat, satte sig ner med att säga att okej, Mario, jag vet om att du beundrar Obama väldigt mycket, och det finns faktiskt en väldigt, väldigt stor chans att Obama kommer att läsa den här intervjun. Han gillar sport som du vet och läser Sports Illustrated ofta, det vet vi om, så att det finns en stor chans att Obama kommer att läsa det här. Och då sa han ju det för att han kände att okej, detta kanske öppnar upp nya dörrar inom Mario, att han öppnar upp sig på ett annat sätt, att han skärper till sig lite grann, att han försöker vara lite mer eftertänksam.
Ja, han sockrar hans ego lite också.
Precis, och det funkade, det blev en bra intervju, det blev faktiskt en bra text också om Mario. Så det var intressant, och det fick man börja tänka på sådär att öppningsfrågor i intervjusituationer är ju väldigt viktiga.
Ja, kan det vara. Starter överhuvudtaget.
Ja, hur tänker du själv, Johan, när du ska jag göra en intervju? Som den här genomsnittliga standardintervjun. Hur tänker du? Det finns ju 2 olika sätt man kan säga. Antingen så kanske man går in i det som att jag litar på min egen charm, eller jag litar på att man sätter igång lite med lite småsnack och snackar om väder och vind och sådana saker. Så bör man komma in på någonting som är intressant. Sen så är man igång med intervjun utan att man liksom vet det. Eller så tänker man, som i Grant Walls fall, på att jag ska sätta igång direkt med någonting som får dem och det kanske man mer behöver göra just om man har begränsad tid. Men vad tänker du?
Jag är nog oftast rätt förutsägbar, och mitt standard är nog helt enkelt att försöka skapa lite bra stämning när man chitchattar, för att liksom få den man ska prata med att känna sig bekväm. Inte krångligare än så.
Mm.
Det är ju oftast ett säkert kort, men det kanske inte är att gambla. man får kanske inte den här extrema fördelen som man skulle kunna få om man chansade eller kör något som Grant Wall gjorde med Obama. Mm. Det är svårt liksom, de vi träffar, jag vet inte hur det skulle vara liksom. Sitter ner med Daniel Andersson i MFF, för det finns en stor chans att Lars Ohly som läser Offside ibland kommer läsa detta. Jaha. Så det, man kan inte riktigt köra dem där. Så ofta så är det väl så. Däremot så när vi gör det som vi kallar för samtal, där kan jag ju ibland ställa lite så här märkliga första frågor för att kanske provocera eller för att det ska hända någonting. För det är ju liksom ett mallat format då, så om det bara liksom tröskar på så riskar det att se det trist ut. Jag träffar ju till exempel Fredrik Olsson för ett samtal som är anfaller i HBK. För vinkeln på det samtalet är då om nivåskillnad eller om självkännedom, eftersom han har gjort en herrans massa mål i Superettan. Men han lyckades inte under sitt enda allsvenska försök när han var Helsingborg, och han följde heller inte med Jönköping Södra när de gick upp i allsvenskan. Istället valde han då att gå till Superettan och HBK. Mm. Och då tyckte jag det var en kul vinkel att han kanske, dels var det så att han vet sina begränsningar, att han inte håller där. Och sen så upptäckte jag då när vi läste på lite att shit, han har gjort så många mål i Superettan så han är nästan den bästa målskytten genom tiderna i Superettan. Han har bara en person framför sig och det bara skiljer bara några mål, och det var då Per Cederqvist.
PC
i Värnamo. Och då inledde jag med frågan, hatar du Per Cederqvist? Det är ju en lite märklig fråga att ställa, men den är ju lite udda kanske. Och så kan jag tänka ibland när vi gör de här samtalen, för att den andra ska liksom haja till lite sådär, bara för att se vad som händer. Sen har man ju lyxen att jag kan ju stryka den frågan sen om det bara faller platt liksom. Men nu fick den vara med till exempel. Så. Men det är väl undantag. Oftast när man gör längre intervjuer så är det väl det är lite trista att man helt enkelt bara försöker ge ett bra intryck. Sådär.
Mm. Mm.
Men det kan ju vi få ibland. Sådär. Kan man ju få frågan då, har intervjun börjat? Kan någon fråga ibland? Ja, ja, den pågår alltid.
Ja, det är också speciellt när man gör lite mer av den tunga journalistikens intervjuer, där man kanske har gjort en granskning och man ska konfrontera någon. Då kan det också vara speciellt att man kommer in till ett kontor och liksom, vill ha kaffe? Och så, de kanske inte anar någonting, vill ha lite kaffe? Och så. Om det är den stämningen så tackar jag alltid nej till kaffe, för jag känner att det ska inte finnas någonting att de känner att de har, nu har vi varit schysst här. Utan, men så sätter man sig ner så kanske de får, ja, hur går det med offside? Så här, går det bra fortfarande på offside? Så här, ja, det går bra. Jo, nu tycker jag att intervjun ska börja. Vet, då stressar man fram lite grann. Då vill man vara väldigt tydlig med att nu sätter vi igång med intervjun, och så börjar första frågan. Så här, ja, det finns uppgifter här på att någonting inte riktigt gått rätt till i din klubb och så.
Mm. Ja, det glömde jag säga. Det kan ju bero på vad det är för sammanhang också.
Exakt. Så kan det vara.
Men jag har ju... med te och kaffe, eller när du sa kaffe, så kommer jag att tänka på en känd engelsk journalist. Jag tror, eller hoppas jag inte, antingen är det Chris Heath. Jag blandar upp honom och Nick Kent. Men jag tror det var Chris Heath som jag minns i en gammal intervju som Anders Locko gjorde med honom. Det handlar just om intervjuteknik, att han, Chris Heath, var så otroligt bra på att göra intervjuer. Tyckte han själv också, han skröt om hur duktig han var. Och då skulle han ge ett exempel på hur han kan inleda en intervju. Då liksom låtsas intervjuade han Locko då. Och så sa han, hans första fråga var då, föredrar du te eller kaffe? Bara en enkel fråga. Så, te, varför då? Te på morgonen, jag kan inte dricka kaffe så tidigt. När började du dricka kaffe? Ja, när jag var 11 år. Vad hände när du var 11? Och sen så kom han in på den vägen. Jag tyckte det lät lite väl. Jag tyckte inte det lät så smart som Chris Heath verkar tycka. Men jag minns att han ofta alltid börjar med den där, föredrar du te eller kaffe? Och sen så bara går jag därifrån.
Jag har ju bett dig, och precis som jag själv har gjort det, att minnas tillbaka lite grann och hitta lite exempel från åren som har passerat på just märkliga intervjusituationer.
Ja, du sa att du ville prata om starter på
intervjuer. Ja, det är ju väldigt roligt. Alltså, man kan ju, precis som med hejaramsor och med smeknamn. Man kan ju snöra in på detta rejält, tycker jag.
Ja, jag har tagit fram några exempel.
Innan vi satt igång så vill jag ändå nämna, vi har snackat om Frank Andersson här, som då, stort reportage nu i egenskap av Blåvitts nya ordförande. Man ska vända på olika saker där i den klubben. Men Olof Lund intervjuade honom i sin podcast, och inledningsvis så har ju Lund alltid den här faktarutan, där jag tror att frågan då var bästa fotbollsminne till Frank Andersson då. Där han börjar, nu ska jag berätta en rolig anekdot. Eller klenod, som en annan hade,
som din
far hade sagt. Nu ska jag berätta en rolig anekdot. Och då tänker man, oh shit, det är ju alltid livsfarligt att pegga upp så. För någonting. Och så börjar han prata då om när han var nere i Tyskland. Jag tror att Jeffrey Orbin skulle säljas från Gunnese till Bayern München. Han följde med ner till Tyskland och fick runt där lite på arenan. Och så plötsligt var de inne i Bayern Münchens omklädningsrum, och så Lothar Matthäus där då, som var tydligen då en idol till Frank Andersson. Så var hans plats där, och så satt man och väntade, kommer det hända något galet här? Slutet var, ja, det var bara stort att se att det var hans plats i omklädningsrummet. Så var helt tyst från Olof Lund. Och sen till slut så känner du kanske Frank själv sådär att jag måste knyta ihop säcken, det måste bli en liten punch. Så jag tog hans skor och luktade på dem. Ja, så hör man bakom och tänker, Olof Lund helt tyst, ingen sådär liksom lite insmickrad, att han låtsas skratta lite grann.
Nej, som han själv säkert hade gjort.
Ja, precis. Men,
det hedrar honom lite.
Ja, det hedrar Olof Lund.
Och han är skicklig ofta just på att intervjua. Han ställer ofta frågan Lund, han berättar om någonting och säger han, vad är din bild? Mm. Det är en extremt öppen fråga och det är ju ofta effektivt då, för då går det inte att svara kort på det. Mm. Utan då kommer en utläggning och då finns det möjligheter för följdfrågor och så. Mm. Det är bara ett enkelt lite tips. Ja. Men du, när du sa att du ville prata om intervjustarter och sådär, så dels så funderar jag ju själv om det har gått fel någon gång, för det är ofta där man hamnar. Mm. Jag blev ju faktiskt utskälld en gång, inte av vem som helst, utan av Sergej Bubka. Mm. Mitt i min första fråga. Jag träffade honom i Lausanne där han då var IOK Pamp efter sin fantastiska stavhoppskarriär. Han var väldigt upptagen och var väl inte så sugen på att bli intervjuad. Och när jag träffade honom så satt han nästan så där klyschigt, du vet. Han satt med två telefoner samtidigt, så en mobil och en stationär. Och jag minns att han ibland tog han bara upp den där stationära och bara, fast han slog inget nummer liksom. Som att han nästan ville ge bilden av att han var ännu mer upptagen än vad han var. Och sen så jag väntade på att han skulle ringa färdigt, men då vinkade han till mig liksom sådär, att sätta igång frågorna sådär. Uh-huh. Och så började jag liksom att säga, om du tänker tillbaka på din stavhoppskarriär, så jag bara, stop, not so long questions now, så short and concentrate questions.
Jävla stressad.
Ja, och då fick man skärpa sig då. Det är ett tydligt minne.
Så gay.
Ja. Men annars har vi klarat mig ganska väl. Men jag tog fram några exempel på både från sportens värld och andra där det har blivit lite speciellt redan från början. Ja. Ett som jag såg var, apropå pampa då, inte om du minns Primo Nebbiolo. Mm. De var ju då, det var ju verkligen tre punchgubbar då. Nebbiolo då, som var friidrottschef, Samaranch, IOK-chef och Avalanche, FIFA Pamp. Ja, verkligen tre pampar. Liksom pamparnas pampar. Ja, man skulle vilja se dem med någon mästarnas mest. Kan det vara någon slags, där kommer killen från CONCACAF. Nu ska vi titta på hans video.
Han är ju skitbra programidé.
Och också någon, precis som i mästarnas mästare, när det är någon som man nästan känner är lite, även någon kickboxare som folk inte riktigt vet vem det är, så kommer någon lite, här, lite låg pamp sådär.
Och så står Mikkel Leinegard.
Ja.
Står han, vet när de har gjort den här sista duellen, sådär, nattduellen, så för att den ära här har haft en Avalanche. Vi alla tyckte att du varit sån jävla idiot i alla år. Nu har du varit här och visat.
Och så är det sådär talking head då, med de andra pamperna. Jag har fått ett helt annat intryck av Samaranch nu. Jag trodde ju innan att han var...
Ja, just det, den här nostalgiska tillbakablick på karriären med den här skandalen.
Ja, blatter. Det är så han ska tvätta sitt rykte kanske.
Ja.
Pamparnas pamp.
Ja, fy fan.
I alla fall, Nebbiolo, när han, och 90-talet som han bestämde, och han var väl rätt korrupt han med, Wennerholm på Aftonbladet skulle intervjua honom och beskriver då att han ska ställa sin första fråga, ta fram sitt block. Nebbiolo tar då snabbt blocket och bara klottrar ner sin autograf väldigt snabbt. Han tror att Wennerholm bara är ett fan då. Han hade liksom pamphybris.
Ja, det är jobbig start. Excuse me, I'm not looking for your autograph. I'm a reporter.
Jobbig start så var det också för en ung, rätt nervös radiojournalist i Östersund som hade ett storband hos sig. Ett stort band. Mm. Kent nämligen, 98, då de väl verkligen hade slagit igenom och kanske också var som mest aviga mot pressen, kan jag tänka mig. Vad skulle vara liksom lite too cool for school. Så. Radioreporten inledde med att fråga, varför heter ni Kent? Och de bara suckar liksom, och säger ingenting. Och sen så frågar han nervöst, vad är den vanligaste frågan ni får? Det är varför vi heter Kent. Så, det är uppförsbacke därifrån också.
Ja, men på tal om då unga nervösa reporter, har du sett den här intervjun med, vi kallar honom Skavlan Niklas, alltså reporten som brukar vi göra lite roliga inslag då i Skavlan. Har du sett den
intervjun? Roliga inom stationstecken.
Ja, precis. Ja. Men den intervjun som han gör, jag tror att han är 21 eller 22 när han gör en intervju med Lou Reed.
Mm. Jag har sett den.
Det gör ju ont igen.
Då jobbar han på... Han är precis nybakad reporter på sen länge nedlagda kulturprogrammet Centrum.
Ja, just det. Precis.
Och han... Man märker ju också lite precis som den där radioreporten med, som hade Kent hos sig. När Lou Reed sitter där så är ju han... Jag tror inte att de kunde ha ställt bättre frågor. Men de har också en jävla uppförsbacke redan från början. För de sitter ju där och är så jävla motvalls redan från start. Man kan se det här klippet på nätet, tror jag. Man googlar lite och Lou Reed, man ser ju att han bara inte vill göra det här. Men då frågar han, hans första fråga är väl: har du funderat någon gång, rätt dålig engelska också så där. Har du...
Riktigt dålig engelska, ja, ska man säga. Ja. Det säger jag ju själv, Niklas. De gjorde ju ett litet sånt här miniprogram om den här, för den blev rätt klassisk, den här intervjun som de gjorde ju, där han satt i efterhand och pratade om hur det kändes som 21-åring och sitta och göra en intervju med Lou Reed som gick åt helvete.
Ja, och han säger väl ungefär så här att have you considered doing writing other things than music, maybe a play? Och Lou Reed tittar på honom med jävligt svarta ögon och säger: I just came from Berlin and Germany where I put up a play about Edgar Allan Poe. You should fly there. But I'm a little bit scared of fly. Okay. Säger han då. Ja. Annars jobbar ju han, Niklas, rätt mycket med... Han använder nästan konstig stämning. Lite ja, som ett trick sådär.
Ja, lite den... Han har också tagit... Han spelar den här rollen lite som den förvirrade reportern. Som är lite sådär, ställer lite knasiga frågor och som svarar lite avigt på, ja, som replikerar lite avigt och sådär. Så det är ju nästan blivit lite grann hans signum, och det kanske satte sig där.
Mm.
När han var 21 år gammal och skulle göra Lou Reed-intervjun. Men det var ju en jävla jobbig stämning.
Ja, och det kan man väl också säga, istället för bara tråkigt och autopilot så händer i alla fall någonting. Det får man ju ge honom. Överhuvudtaget så är ju ofta, och har genom tiderna varit, stora artister svåra. Bob Dylan är ett kapitel för sig. Det finns ju några klassiska svenska intervjuer med honom som ju verkligen har inletts rätt katastrofalt och fortsatt rätt katastrofalt.
Tänker du på Lennart Svan eller?
Ja, jag tänkte på Lennart Svan. Ja. Det var väl Lennart Svan också som... Det var han som kallade Lasse Berghagen för Sveriges Bob Dylan.
Sällan har saker blivit så fel.
Ja, men han tar emot honom, Lennart Svan, blåsningen givetvis. Men tidigare var han också reporter. Och det här var 66 då, en Dylan som för inte så många år sedan har slagit igenom. Och han kommer till Arlanda och Lennart Svan möter honom. Och han frågar då första frågan att hur kommer det sig att du kan få så skrynkliga byxor, Mr. Dylan?
Kan vi ska lyssna på det lite?
Det kan vi göra.
So how do you manage to get your trousers this wrinkled? I mean, do you really make them that way?
My trousers? No, these are just... I just had them pressed last night. I don't understand.
Ja, men återigen, nu när jag lyssnade på det så jag har ju hört sämre svar från Dylan. Ännu sämre gick det ju faktiskt 12 år senare på en annan flygplats i Sverige, det vill säga Landvetter.
Ja, just det.
Då ska man veta då i Dylans karriär att då har han varit borta ett tag och han har inte uttalat sig mycket. Han har blivit äldre och kanske inne i en period där han om möjligt är ännu mer fientligt inställd till pressen. Väldigt många journalister drömmer om att få intervjua honom, men det får de sällan. Men han ska landa, mellanlanda på Landvetter, han är på väg någon annanstans. Och Aktuellt får chansen, de får frågan om de vill ställa några frågor till honom.
Västnytt?
Nej, först får Aktuellt, nämligen frågan, och de ratar det. Dylan, fan, håller han på fortfarande, tänker Aktuellt. Och Västnytt är inte heller så pigga, men en ung pigg reporter som heter Nick
Sköler?
Köler. Bestämmer sig ändå för att åka ut till Landvetter. Han har en väldigt loj kameraman med sig som säger att du, jag ska på fest här snart, jag tänker inte vänta länge på den här killen. Men de stannar i alla fall kvar, och det är också ett danskt tv-team där på plats. Och de har mycket större ambitioner. De ska med Dylan till en dokumentär, och de ljussätter hela ankomsthallen för att det ska vara bra. De är försenade och så. Men det startar så illa så att den här danskan får inte riktigt en intervju, och då blir det lite förvirring, och då ser Nick, den unge Västnytt-reportern, sin chans att gå fram. Vi kan väl lyssna på det också.
Bob Dylan, the symbol of the 60s.
To who?
To the youth of the 60s.
Wasn't, who says was, that?
Wasn't you the symbol?
I never said that.
Do you think there is a difference between you and the 60s and the Bob Dylan today?
I couldn't tell you. Is there a difference between you in the 60s and you of today?
Well, I think so, yes.
Don't
you think that your music have developed from the 60s and from...
Possibly.
When you are around and doing...
Ja.
Det roliga med den intervjun är ju att den är ju så dålig, och det, jag tror han nickar själv pratat om den i efterhand som en av sina sämsta intervjuer. Den blev ändå en världsnyhet,
ja,
för att han ändå fick någonting ur Bob Dylan. Det säger ju lite om hur lite folk förväntade sig av Dylan medialt på, ja, den tiden.
Absolut, och det är intressant också att Nils eller Nick, jag vet inte, Nils tror jag kanske, man kanske kallas Nick. Ja, reserverar oss för det.
Ja.
I alla fall, han ger sig inte, han byter inte vinkel i det, utan han vill bara fortsätta prata om det här, om hur hans musik mottages liksom med den yngre generationen, äldre generationen och sådär. Han byter inte vinkel, vilket man skulle kunna ändå tänka att man gör. Man blir lite osäker där och man tänker, nu tar jag bara något klassiskt, hur känns det att vara i Sverige?
Alltså. Ja, ja, visst.
Inget sånt alltså.
Nej. Nej, hade den bara blivit okej så hade ingen kommit ihåg den.
Nej,
så det är ju någonting i alla fall.
Jag tror till och med att den här lilla biten är med i den här väldigt fina dokumentären som man kanske kan se. Om man,
Don't Look Back.
Don't Look Back, ja. Mm. Tror det här lilla klippet är med i den dokumentären?
Jag vet att, nu vet jag inte om det var Nick eller Nils då, men när han har pratat om intervjun så har han sagt att han blev också lite besviken på Bob Dylan. Han tyckte att han verkade nästan neddrogad och så jävla låg på energi att han är kanske slut som artist.
Mm.
Sen såg han konserten nästa dag och det höll han än idag som sin bästa konsertupplevelse.
Ja.
Så han hade ju förmågan att växla upp då.
Ja. Innan, vi har säkert några klipp till här tror jag, men man kan ju nämna Grunden Boys. Denna härliga fotbollsförening som
har en tidning också. Göteborg,
som har en tidning också. Där de alltid har den heta stolen då. Där det är en profil som intervjuas. Och det är ju en rad udda frågor som ställs.
Mm. Det är för de ofta blir roliga.
Ja, precis. Och det var väl när, till exempel Erik Hamrén satt där. Och första frågan var i princip, är det längsta du fått vänta på akuten? Och du vet, öppna upp.
Ja.
Sen så är det inga följdfrågor.
Nej, det är lite som de inte gör.
Men... Ja, det är ju en härlig teknik i alla fall.
Ja, och apropå första frågor så det fanns ju en legendarisk amerikansk journalist som heter Helen Thomas. Hon hade bevakat hur många presidenter som helst i Vita husets presskår då.
Mm.
Och varit med så länge så hade hon alltid privilegiet att få ställa den första frågan på presskonferensen till presidenten. Men hon var också känd som de... Hon har kallat de tuffa frågornas moder. Att hon var tuff helt enkelt och krävde svar och gav sig inte. Och Fidel Castro som vi pratade om här för något avsnitt sedan, han fick en gång frågan vad som skilde Kubas demokrati inom citationstecken kanske från vår demokrati. Det var en amerikansk journalist som frågade. Och då svarade han att jag slipper svara på frågor från Helen Thomas. Och han var glad över det.
Just det.
För hon grillade väldigt hårt då.
Ja, det var. På tal om lite aparta frågor då så kan man ta, du vet, när Björn Borg vann mot Barazzutti. Han vann med 6-0, 6-1, 6-0 i Franska öppna 78. Så den första frågan på presskonferensen är, Björn, hur kunde du förlora ett game?
Ja.
Ett game, sa jag. Ett game.
Höga krav på burken då.
Jävlar alltså.
Den frågan har jag hört flera gånger, men jag har aldrig fått höra svaret. Det är man lite nyfiken på. Vet någon svaret så maila gärna det till podcast@offside.org.
Ja,
den är ju en klassiker i fotbollssammanhang förstås, med bråket mellan Alm och Persson.
Mm.
Vilket år ska jag låta vara osagt, några år sedan, när de är tränare i Djurgården respektive AIK. De bråkar vilt på presskonferensen även efter. Och Mats Strandberg från Radiosporten får privilegiet att bli den som först får fråga dem om detta. Givetvis så ska man ju ta fasta på bråket som precis har hänt och bara spinna vidare på det. Men han säger bara Magnus Persson kort,
ja,
dina tankar om matchen.
Ja,
skratt på den.
Just det.
En som jag gillar är, det här är ju sannoliken inte frågan som är fel, men det är en, det spelats en NFL-match i London tror jag. Jag antar att det var någon form av utbyte. Jag tror att det var Redskins som var där och mötte Tampa Bay Buccaneers. Och Redskins spelaren Brandon Merriweather får frågan vad han uppskattade mest med London.
To be honest, I think my favorite part besides the win would be going to see the palace, you know, in the Big Ben clock.
The Big Ben clock. Han pratar om Big Ben menar han ju förstås. The Big Bang.
Ja, det är ändå gulligt.
Ja, det är gulligt.
Ja. Sen var det väl den, kan det ha varit när Thierry Henry precis har skrivit på för New York Red Bulls.
Usch, den här är hemsk.
Han blev inbjuden till Fox morgonsoffa över 2010 kanske. Och programledarna då är ju väldigt dåligt pålästa.
Extremt.
Ja.
Vilket visar sig i första, det är nästan ingen fråga utan en påstående.
Ja, det är ju så här. So, you just won the World Cup.
Ja, det här är då 2010. Ska man veta då att Frankrike skämde väl ut sig något fruktansvärt i Sydafrika.
Ja, och sen, inte nog med detta, och sen så visar sig att de har uppenbarligen inte gjort någon som helst research. De fattar inte att Henri har varit verksam i London och att han är flytande på engelska.
De artikulerar så, väldigt
ja, de tänker
noga.
Väl att han är inte alls kan, så det pratar väldigt långsam engelska och väldigt enkla, nästan så här på en barnivå, frågor.
Ja.
Så det, ja, det blir en olustig stämning.
När man tror att det inte kan bli mer pinsamt, så tar en av de här väldigt hurtiga, nästan arketypiska amerikanska morgonsoftprogramledare upp en vuvuzela och bara... Så, och till Henris, om man ska säga för att berömma Henri, att inte någon gång så invänder han, utan han är väldigt artig och finner sig. Det hade ju varit fullt förståeligt om han hade sagt, vad är detta? Men han sitter där och är artig och är väl ändå så pass smart så han tänker att han är ny och ska ge ett bra intryck. Men det var sannolikt ingen lätt intervju han fick.
Mm, oh.
Det var, jag har funnits rätt många sura stjärnor genom åren, och det finns ju många exempel på folk som har blivit arga och sådär. Mm. Men jag vet en, när Formel 1-föraren Kimi Räikkönen, när han körde för McLaren, och så var det en gruppintervju. Hufvudstadsbladets utsände var där bland annat, och han beskriver hur de först får vänta över en timme på Räikkönen som är försenad. Och då hörde till då att McLaren-förarna var nästan ökända för att vara arroganta och fåordiga. Till slut så släntrar han in, ber inte om ursäkt eller någonting för att alla har fått vänta. Och så ställs första frågan, och det är en väldigt snäll fråga. Någon säger bara att ja, en annan har sagt att du utvecklas för varje lopp som går nu och blir bara bättre. Vad tycker du om det? Slösa inte tid på viktiga frågor, svarar Räikkönen då. Det är bara asshole-beteende, ja, helt det. Enkelt.
Nu kommer jag faktiskt på en personlig sak som jag själv upplevde. Det var när jag var nere i Rom på en märklig resa. Vi har ju gjort det till att vi är lite stolta över det, att vi aldrig tackar ja till när stora företag bjuder in en till event. För att det är då man får tillgång till stjärnor. Men
är det nu när du hängde med Tony och JJ?
Ja, precis. Det var, jag tror det var Pima då, som hade lanserat någonting nytt. Och då var det Tony Jaboa och JJ och Kocha. Och jag flög ner till Rom, träffade dem på ett femstjärnat hotell i lobbyn. Först var det JJ. Vi satt och hälsade, och Pimas presskille stod lite nervöst och bevakade oss. Och där. Jag frågade, så då körde den här intervjutekniken. Började så här lite, så frågade, so you've been to Rome many times before, JJ? Han bara tittar på mig.
Känns det bekvämt att säga JJ?
Jag skulle inte kunna säga Mr. Okocha. Det också känns ännu konstigare. So you've been to Rome many times, JJ? Och så tittar han på mig. So do you want a cocktail maybe? Han satt riktigt bakis. Absolutely, sir. Would you prefer maybe dry martini? Absolutely, JJ. Och sen så beställde jag in drinkar.
How about you, Tony?
Tony kom in lite senare också bakom, som varit på nattklubb.
Och vad mynnade denna resa ut i rent redaktionellt?
Ingenting.
Jo?
Jo, just det. Typ ett år senare så gjorde vi en sån liten på volley-grej då i vår lilla framvagn.
En blänkare.
En liten blänkare med typ tre frågor. När det var grattis JJ till ditt gröna kort.
I golf då.
Då hade han berättat. Vi hängde ju där i ett och ett halvt dygn. Vi var ute och drack groggar, jag, JJ och Tony. Och konstigt att jag inte skrev detta.
Det låter ju märkligt, så att du inte kunde skriva det utifrån att kanske vara inbäddad i en intervju eller något.
Ja, jag vet inte. Jag tror att det var krav på att man var tvungen att nämna Pima och sådär. Och då. Det var det som gjorde att det sprack. Men han berättade ju då att han hade börjat spela golf. Och att ett grönt kort kommer på det när vi hade brist på annat material, tror jag, nära någon lämning av ett nummer. Så tänkte jag, fan, vi dammar av den här. Grattis JJ till gröna kortet.
Så någonting gav det i alla fall.
Precis.
Ja. Ja. Det finns ju den här, jag vet inte om den är ett skämt eller om den är på riktigt. Man kan väl lyssna på den, så får man själv avgöra, men det är, vet, när stora skådisar har gjort en film så bussas de ju, eller de flygs runt i världen och gör en massa kortintervjuer, och de bara sitter en hel dag och folk har kanske bara 5 minuter med dem. Då är det John Cusack då, jag vet inte vilken filmen är, men journalisten som kommer in vill gärna prata om en annan film som John Cusack har varit med i. Problemet då är att han har inte varit med i den.
Nice. Vi kan lyssna på det.
It's so funny because they're watching American Beauty today and analyzing it.
American Beauty? Mm-hmm. What's funny about that?
You were in that.
No, I wasn't.
American Beauty?
No.
What's the one with the rose petals?
I'm not in that.
That's not you?
No.
Ja, jag kom på en till. Det är kanske nästan min favorit. Apropå att bli förvånad av den första frågan. Det här sker i BBC's studio, BBC World News. Mm. De har inte få tittare, du. Det är ganska många som tittar. Bakgrunden är att en kongolesisk taxichaufför som heter Guy, som bor och jobbar i London, han ska till BBC på en jobbintervju. Jag tror han ska dit för typ jobb i receptionen eller datasupport eller något sånt där. Han sätter sig ner och väntar i lobbyn, och så kommer den och säger: Guy? Ja, det är jag, säger han. Följ med här. Och det går väldigt snabbt. Han slussas liksom in i katakomberna.
In i sminket.
Ja, jag vet det då att BBC World nu ska du ha en gäst som också heter Guy, men med ett annat efternamn, för att kommentera en rådande tvist mellan Apple och en nätstreaming-sajt. Det har kommit ett juridiskt beslut. Så han liksom, utan att han liksom hinner protestera och säga att det här är inte, han fattar kanske inte heller, han tänker väl att det är kanske lite väl uppstyrt för en jobbintervju. Men så plötsligt sitter han där i studion live och får då kommentera detta.
Ja, vi måste lyssna här.
Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
Good morning.
Were you surprised by this verdict today?
I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that. When I came, they told me something else, and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway.
Ja, det är så otroligt här. För det första, det ser ju inte ni som lyssnar nu, men han får första frågan här då av reportern, eller utfråga. Han gör ju sådana grimager.
Ja, när han fattar att, vad är detta?
På fel ställe. Och sen så förklarar han ju, men hon lyssnar inte riktigt. Hon får inte liksom i sin snäcka då som hon har, gissar från producenten. Producenten berättar, oh shit, we got the wrong guy.
Wrong guy, är det någon
som skriker. Och när hon då börjar ställa frågor om downloading, så börjar han ändå ta på sig en roll. Så, yes, downloading.
Ja, man får ju verkligen ge honom att han finner sig rätt väl. Först säger det, är du förvånad över det här utslaget? Och säger han är förvånad, men mer att han själv fick uttala sig om detta. I didn't expect this, säger han. Och sen så att han ändå finner sig rätt väl.
Ja, absolut.
Ja, den är fin. Vi lämnar nu de här speciella...
Vi har ju många exempel.
Ja, det har vi. Och man kan själv leta sig runt. Men jag tänkte att vi istället för att knyta ihop någon slags sex, så kan vi göra en lite rolig avslutning på en intervju här istället. Det här är från USA och det är från NBA. Det är reporten Craig Sager som är en legendarisk sideline reporter genom åren. Han har jobbat i en herrans många år. Han är känd för att, förutom att han är en bra intervjuare, så är han alltid väldigt speciellt klädd. Han har mycket grälla kostymer och färggranna slipsar och ser liksom lite tokig ut. Och nu har han intervjuat stjärnan Kevin Garnett, som han intervjuat många gånger förut. De har stått och pladdrat. Och han säger tack för intervjun, han tror att den är över. Men Kevin Garnett tycker inte riktigt att den är över. Han vill passa på och säga något till Craig Sager som han haft på tungan länge.
You take this outfit home and you burn it. We don't want to see this. I know you don't double back with outfits. I've never seen you in an outfit twice, but you take this right here. I don't care if it's Versace, name brand.
It costs
you. No, Saeed, I don't care. You take this and you burn it.
There's not any part I can keep?
No, nothing. So when you get done with this, you should be butt-ass naked. This should be this should be burned, okay? It's good to see you, like always. In the shoes, too. Just burn them, okay?
Also, Det tycker jag är snyggt gjort. Han dissar honom fruktansvärt, men han gör det ju med stil. Och det är en bra stämning ändå genom hela intervjun.
Ja, på tal om stämning, jag måste bara nämna den sista. Det är ju den här klassikern från gamla Une Cruz Due. När Bolin är gäst. Och han har väl precis blivit klar då för Crystal Palace. Han ska bli assisterande, tränare.
Mm, tillsammans med Lombardo.
Lombardo, ja. Precis. Och Claes Åkesson, programledare. Och sin sida har han då Don Tomaso, Thomas Nordahl.
Mm.
Och det är ju en dålig stämning. De pratar lite grann om Thomas Bolins partyrutiner och om att han har varit mycket rubriker och Thomas Bolin slår ifrån sig och Claes Åkesson kallar honom naiv och sådär. Men du måste fatta, om man är liksom en offentlig person som du, så blir det rubriker om du är ute på nattklubben och sådär. Och så plötsligt så hör man att Thomas Nordahl känner att nu är för dålig stämning. Han är ändå stor i Italien, Thomas. Vi måste vara lite schyssa. Hör man först en lite nervös skratt så från Thomas.
De sitter ju också vid ett restaurangbord.
Ja,
det är som att Don Tomaso har fått bestämma plats.
Ja. Och sen så plötsligt så har det varit de här lite tuffa frågorna från Claes Åkesson, så kommer Thomas Nordahl in. Vi kan lyssna på den frågan.
Ja.
Du gillar den här managerrollen. Är det så att det kommer att ta övervikten framför den spelande Thomas Brolin?
Nej, utan nu är det här en nödlösning helt klart till säsongens slut. Sen så får vi se vad som händer efter det. Ja. Men det är roligt att få förtroende helt klart.
Vi kan inte vänta oss en Cantona då, att du helt plötsligt deklarerar jag har gett er så många glädjestunder på fotbollsplanen och nu satsar jag på managerkarriär.
Man ska aldrig säga aldrig.
Ja, det är ett sätt att försöka skapa lite bra stämning där, men det blir gulligt den kontrasten mellan Åkesson och Nordahl. Ja,
det förstör ju nästan Nordahl för Åkesson. Ja. Men liksom, han ska ändå ställa tuffa frågor.
Ja,
man ser, bara bryta in där.
Ja, liksom. Man säger att Brolin, det är ändå...
Är du med manager nu? Är det med det vi ska se? Väldigt skönt för Brolin. Man ska ju alltid vilja ha Don Tomasso med också. Det här liksom att, idag kommer Janne Josefsson och ska intervjua dig, kommunchefen, men vi tar med Nordahl också. Ifall det blir liksom lite väl jobbigt så kan man... Ja. Det finns en fin uppföljning om den här Craig Sager som är väldigt uppskattad då i USA. Han fick, jag vet inte om han har fortfarande problem med cancer. Han fick svår cancer och var borta länge från sitt jobb. Var saknad både bland kollegor och även faktiskt bland utövare. Sen han kom tillbaks och gjorde comeback efter sin sjukdomsperiod. Så ska han intervjua Greg Popovich, som jag tror vi har nämnt här tidigare, apropå folk med korta stubiner och som ofta är avig mot media. Han ska intervjua honom, och Popovich är då känd för att han hatar att göra såna här intervjuer. Men Sager framkallar något särskilt, så det kan vi väl också bara lyssna på som avslutningar.
I got honestly tell you that this is the first time I've enjoyed doing this ridiculous interview we're required to do. It's because you're here and you're back with us. Welcome back, baby.
Well, thank you very much. I lay in the hospital for months hoping to do this again.
Now ask me a couple of inane questions.
Ja, det är väl lite dags att runda av. Vi är ju senare med avsnittet, så Simon, vår klippare, ska försöka rappa på här så det kommer ut under onsdag eftermiddag. Så därför ska vi försöka hålla oss korta.
Men... Hade massa mer att prata
ja,
om.
Ja, vi hade ju det. Vi får stryka en hel punkt här vi har. Men så kan det bli ibland.
Ja.
Men vad vi kan i alla fall säga är att dels har det ju blivit lite rubriker från vårt nya nummer som nådde butiker denna vecka. Och vi är ju stolta över numret. Vi tycker att det är väldigt bra läsning. Dels har det varit då med IF Göteborg och Frank Andersson som jag har nämnt med deras hur de ska försöka tvätta bort den här rasiststämpeln och att de ska bli förankrade i hela Göteborg och hur de ska komma tillbaka och bli ett vinnande lag också givetvis. Sen så nu igår, lite frustration tyckte jag, tittade jag ut att det fanns ju faktiskt en rätt stor grej i en text som vår reporter Axel Wikström har skrivit, och hans rätt stora genomgång av damallsvenskan och framtiden där och deras utmaningar att de ska vinna mark och popularitet och så. Ja,
dels kan man väl säga att varför det nästan aldrig tycks gå att utnyttja landslagsframgångar och spela över på damallsvenskan när det trots allt finns jättemånga landslagsspelare där och några av de bästa i världen.
Mm.
Och dels så handlar det väl rätt mycket om konflikt mellan förbundsledning och allsvenska klubbar.
Precis.
Och Pia Sundhage då framförallt.
Exakt. Och i det här då så twittrade ut att det fanns faktiskt en dold nyhet här för nyhetsredaktioner att spinna vidare på. Och 20 minuter efter jag hade gjort det så var Fotbollskanalen först ut, och sen så direkt efter det så kom Sportbladet och toppade sin sajt.
Och vad var nyheten?
Ja, det var ju just att Pia Sundhage säger att det här bråket som faktiskt har varit ett bråk mellan henne och samtliga
ordförande
i de allsvenska klubbarna. De har bråkat under de senaste månaderna, och att det här bråket har gjort att Pia Sundhage på allvar funderar, inte bara då, nu har hon meddelat att hon inte ska fortsätta i landslaget.
Ja, det visste inte Axel när han gjorde intervjun.
Men att hon faktiskt funderar på att lägga av med fotbollen helt. Hon har blivit bränd av de här bråken. Det är ju rätt stor grej att förbundskapten funderar på att sluta.
Mm. Särskilt den får man väl ändå säga, så pass framgångsrik.
Ja, verkligen. Och en sån ikonisk person som Pia Sundhage också. Så det är en rätt stor grej. Jag var förvånad. Numret har funnits ut en hel vecka. Ingen har nappat på det.
Men vi kanske skulle jobba lite mindre med det du kallar för dolda nyheter. Kanske det finns något för oss att lära, lära oss där också.
Absolut, absolut. Det ska man ju veta också. Vi skickar ju ibland då till Expressen, Aftonbladet och Fotbollskanalen. Skickar vi ju liksom ett reportage innan numret kommer ut för att säga att här finns det faktiskt saker. För det är ju ett sätt för oss att få ut information om att det har kommit ut ett nytt nummer och att det finns saker här som kan vara intressanta. Men i det här fallet så var det någon som inte hade riktigt varit på tårna. Men bortsett från det så har vi fått rätt mycket. Du har fått väldigt mycket beröm för dina två texter, både Freiburg, väldigt många som hör av sig och tycker att det är härligt. En som hörde av sig var lite ledsen för att vi inte hade skickat med en professionell fotograf. Det var lite kritik
mot mina bilder.
Mot dina bilder, ja. Som du har tagit med din iPhone. Men det var ju faktiskt en tanke att... Det
skulle vara lite fansinigt.
Fansinigt, och sen är det ju svårt eftersom det är en personlig berättelse utifrån dina ögon och dina tankar. Att då blir det alltid lite komplicerat när en annan fotograf ska försöka fånga det som du ser eller det som du tänker på i bild. Det blir ju en rätt jobbig kontrast som inte riktigt gifter sig. Så det fanns ju en baktanke där också. Men många har ju verkligen gillat texten. Jag tänker att vi återkommer till detta kanske nästa vecka när fler har hunnit läsa texten. Då kan vi prata lite grann om. För det är ju ändå ett roligt experiment att göra där du liksom i vuxen ålder ska hitta ett lag som du ska försöka få känslor för. Och då åker ner och tar reda på om det är möjligt. Vi ska prata lite mer om det, tänker jag. Mm. Sen är det Tommy Söderberg då som också... Många har gillat så att Anders Andersson, Lill Anders, gamla MFF-fan och TV4-experten nu då, twittrade ut att alla behöver nog få en dos av Tommy Söderberg någon gång i sitt liv. Och så fotade han av en liten bit av din text. Men man blir också glad av den här Tommy Söderberg-personen i det här. Ja, det har varit en jobbig höst får man säga politiskt. Och det har varit mycket cynism och det har varit med Trump och det har varit mycket skit. Liksom. Så kommer Tommy Söderberg som ändå...
Man får inte ens vara god längre.
Nej, som en frisk fläkt i den här godheten och visa liksom att man ska se alla människor. Så här. Vi har ju pratat om honom många gånger förr, men jag tycker du fångar honom på ett väldigt fint sätt, Johan.
Sen kanske det finns ett problem med att ha en för positiv syn på människan ibland också. Det kanske vi också kan återkomma till nästa vecka eller någon gång.
Absolut, det tycker jag.
Vi måste också sluta nu för att den här kvällen så det kommer stövla in en jävla massa folk här.
Ja.
Om bara några timmar. Till vår gluggkväll. Verkar som att många är pigga på att komma.
Ja.
Och det ska bli skitkul, men det betyder också att vi måste förbereda en del.
Ja, köpa pepparkakor och grejer.
Glugg och städa och sätta upp poängpromenad och fixa musik. Och vi har att göra helt enkelt.
Fixa frisyrerna.
Så vi påminner väl om att det här avsnittet som vi ändå liksom alltid numera ändå tycks landa på långt över en timma. Det gjorde vi i samarbete med Nostalgia Socks. Och det är alltså strumpor för fotbollsnostalgiken. Det finns 20 mönster, ett för varje fotbolls-VM som har spelats och varje par relaterat till en särskild händelse under just den turneringen. Gå in på nostalgiasocks.com, se bilder, läs mer, beställ senast 20 december så får du hem strumporna till julafton.
Ja, och en sista liten uppmaning är, köp för allt i världen vårt nya nummer som finns i butik nu. Det är kanske det mest textmaffiga numret i Offsides historia. Otroligt mycket text att läsa. Så att man har att göra hela jul, hela nyår. Alla sina lediga dagar kan man ligga och läsa Offside.
Den här gamla sloganen som fanns i början räcker längre än 90 minuter som Offside hade lever vi med råge upp till.
Ja, räcker längre än ett gruppspel. Hej!